Ja, hallå, det var Lasse Edfast här.
Ja.
Jag tror jag är vid Åsarpvägen 5, men jag hittar bara en förskola här.
Jag försöker hitta hem till en person som en dag insåg att hon vare sig behövde eller ville ha sin ADHD-diagnos. Det ska bli den sista intervjun för det sista programmet i den här serien.
Jag ser trean nu.
Ja, men då är det också.
Serien handlar om hur autism och ADHD-diagnoser har mångdubblats under 2000-talet. Om varför det blev så och konsekvenserna av det. Det första programmet fokuserade på det som ibland kallas explosioner av diagnoser. I Sverige gick vi från att kanske en i varje klass hade en NPF-diagnos till att det nu sitter i snitt 3 barn i varje klass med antingen ADHD eller autism. Det andra programmet handlade om hur klassrummen och skolan fungerar för elever som har en NPF-diagnos och hur viktigt det är med bra relationer. Det här tredje programmet handlar om vad vi ska göra med ett samhälle där fler och fler har antingen ADHD eller autism och om de som inte längre vill ha sin diagnos.
Kanske har gått helt fel.
Ja, det har det faktiskt.
Det är en av dem jag försöker hitta hem till.
Den stora där.
Jag går bort dit. Jag menade inte att störa.
Om du inte vill äta halloumi och dricka bubbel så...
Det låter otroligt, men jag ska göra en intervju här borta.
Jag som gått vilse men snart hittat fram heter Lasse Edfast.
Jag heter Johanna Olofsson och jag är 23 år gammal. Och jag jobbar som butiksbiträde i en hästbutik.
Ja, rider du också eller?
Jag har gjort alltid, men nu har jag ingen häst längre för att jag vill göra annat.
Vad vill du göra?
Resa. Så jag har varit ute och rest en gång nu i januari i 2 månader och var iväg. Och sen så ska jag åka nu i januari igen och var iväg i 4 eller 5 månader.
När vi pratade på telefon som hastigast, då sa du att du alltid vill bli polis.
Mm.
Berätta om den drömmen. Varför då? Hur kom du på det?
Gud, jag har ingen aning. Det måste vara från när man var liten. Liksom. Alltså alltid bara velat, tänkt att det hade varit kul att jobba med. Liksom. Men det dog ju ändå rätt fort när jag insåg att man inte fick bli polis med ADHD.
När Johanna Olofsson gick i mellanstadiet visade hennes lärare en film för hennes klass för att de skulle förstå en klasskompis med ADHD. Och Johanna kände igen sig mycket.
Jag var ju fruktansvärt elev.
Och ju högre upp i klassen hon kom, ju mer kände hon igen sig.
Alltså, och sen så har jag väl alltid tyckt att jag har känt igen mig med mina klasskompisar med ADHD. Och det var nog det, att alla lärare sa, nu får vi kolla vad det är här som försöker om med Johanna.
Du sa att du kände igen liksom andra klasskompisar som hade en diagnos redan. Vad var det som du tyckte att du kände igen?
Nej, men det är väl bara alla svårigheter. Liksom. Svårt att sitta stilla, det var alltid samma människor utanför lektionen mer än vad det var inne. Alltså det var alltid liksom samma grupp människor som betedde sig likadant och jag inklusive då. De som liksom hade svårt i skolan för att det var alltså inte så anpassat ju och svårare och ja, med allt sitta still och lyssna och allt sånt.
Till slut fick Johanna sin ADHD-utredning. Det konstaterades att hon även hade trotssyndrom, en diagnos som ungefär hälften av alla barn med ADHD har och som innebär att man exempelvis har svårt att följa regler som vuxna sätter upp och ofta hamnar i bråk. Med sina nya diagnoser på papper blev skolan en helt annan upplevelse för Johanna Olofsson.
För mig ändrades det ju alltså nästan tvärt från dagen innan till dagen efter. Liksom. Alltså lärarnas bemötande mot mig. Efter jag fick min diagnos så fick de ett mer lågaffektivt bemötande. Och det funkade ju väldigt bra på mig. Eftersom att jag också då hade trotssyndrom. Som gjorde att när folk bad mig snällt så var det absolut ingen fara att göra som de ville. Men om någon beordrade mig, en lärare sa till mig att du måste göra detta, då gick det inte. Alltså, så de fattade ju att jag inte gjorde allting bara för jävlas. Liksom, utan för att jag faktiskt hade problem. Liksom. Så det var väl främst folks, alltså vuxnas bemötande. När det ändrades så blev det stor skillnad i mitt beteende.
Skoldagarna blev alltså bättre. Men när hon lite senare fick reda på att man inte kunde bli polis med en ADHD-diagnos så kände skolan samtidigt inte så meningsfull.
det är ju lättare att kämpa om man har ett mål att kämpa till. Och i den åldern så hade jag inte så mycket jag hade kunnat tänka mig att göra liksom, senare i livet om det inte var polis. Liksom. Så jag blev sämre i skolan av att veta det. Liksom.
Johanna Olofsson gick i varje fall ut nian och började sen på ett ridgymnasium.
Så att jag gick med hästar och jag gick en hästlinje eller naturbruk då med ämnen som liksom ridning och naturbruk och häst. Och då blev jag ju mer vuxen.
Kanske var det något med den nya miljön, med ansvaret och att bli lite äldre som gjorde att hon inte längre kände av sin ADHD lika mycket.
Jag bestämde mig inte att jag skulle sluta utan jag bara missade några dagar och tänkte att så visade det sig att det funkar lika bra med utan medicin. Och då gick jag bara vidare med mitt liv utan att ta medicin och allting funkade som det skulle. Och det har vi ju såklart pratat om hemma. Alltså vi är väldigt öppna och pratar om allting hemma. Så det är ju klart att jag har berättat för min mamma och mina föräldrar att jag inte har ADHD längre liksom. Så det var då vi hade börjat prata om det. Men det är helt omöjligt att få en omprövning av psykiatrin. För det är ju självklart folk som behöver ställa diagnoser får ju såklart gå före.
Men söndag ringde Johannas mamma. Hon hade hört talas om en forskningsstudie i Malmö dit man kunde höra av sig om man ville göra en förnyad utredning och på så sätt bli av med sin ADHD eller autism.
Hon skrev till dem och sköt mig åt det hållet. Liksom.
Den nya utredningen upplevde Johanna Olofsson som rätt odramatisk och en snabbare variant. Snart hade hon blivit av med sin ADHD-diagnos och har inte saknat den sedan dess.
Alltså jag gick inte till BUP på till någon psykolog, inga möten, ingenting. Så jag behövde ju ingen hjälp längre av BUP. Och jag medicinerades inte, så det fanns ju ingen anledning för mig att ha kvar diagnosen. Liksom.
Samtidigt, jag tänker på en diagnos som typ så här, antingen har man det eller inte på något sätt. Det är inte som en vinterjacka, liksom, som man, nu blev det sommar så då har man den inte längre.
Nej, men det handlar väl mycket om alltså, var man är i livet. Alltså om man är på en trygg plats i livet och med bra miljö och lugnt så har man kanske inte så mycket ADHD-symptom. Medan om man är i en mer stressad situation i livet på ett jobb där man inte trivs eller mitt i vad som helst egentligen så kan man absolut visa mer av sin ADHD. Men ett av kraven för en ADHD-diagnos är att det ska påverka ens vardag. Och om det inte gör det så har man ju inte det liksom.
Men vad skulle hända om du skulle hamna i ett stressigt läge i livet sen?
Oj, det vet jag inte nu. Men alltså jag vet inte. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har ju tänkt att det såklart kan hända. Och då får jag väl ta det utifrån då. Alltså om jag vill göra en utredning igen. Eller om jag inte vill det. Det vet jag inte nu.
Nej, men vi startade detta projektet för att vi helt plötsligt fick in en massa förfrågningar av människor som ville bli av med sin autism och ADHD-diagnos. Och detta är egentligen inget nytt. Det har hänt under tiden som det har funnits och det har tagits hand om som så att folk har träffat dem, gjort en bedömning och sen kanske skrivit ett papper att Kalle eller Sofia uppfyller inte diagnosen i dagsläget.
Det var Sebastian Lundström, psykolog vid BUP i Malmö, adjungerad professor vid Lunds universitet och docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, som tillsammans med andra psykologer och forskare startat projektet i Malmö.
Och vad vi ville göra mot bakgrund av de här ökande prevalenserna var att systematiskt studera denna gruppen med individer som faktiskt vill bli av med sin diagnos.
Sebastian Lundström var med i första programmet i den här serien där han bland annat berättade om hur allt fler får en NPF-diagnos på allt färre symptom. Men också att en viss mängd symptom, alltså exempelvis en viss nivå av koncentrationssvårighet, upplevs skapa mycket större problem i samhället vi lever i idag än den gjorde för 20 år sedan. Så med de ökande prevalenserna menar Sebastian samma sak som andra menar när de säger diagnosexplosionen under 2000-talet. Han och hans kollegor vill alltså träffa personer som Johanna Olofsson, som ett antal år efter att de fått sin diagnos inte längre vill ha den.
Framförallt med fokus på varför de ville bli av med den här diagnosen. Och har då träffat, om det är 75 individer under 3 års tid, och gått igenom detta.
Sebastian Lundström är noga med att påpeka att de här 75 personerna inte alls är representativa för alla personer med ADHD eller autism. Det är istället en grupp personer som först snappat upp i nyheterna att forskningsprojektet pågår, lockats av tanken att bli av med sin diagnos, sen bemödat sig om att ta kontakt med forskargruppen och sen tagit sig till rätt plats vid rätt tid. Men med den brasklappen finns det vissa saker att ta fasta på angående varför personerna ville bli av med sin diagnos.
De preliminära resultaten visar att en grupp tyckte att diagnosen var jättebra när de var barn, för den gav tillgång till stöd. Den gav tillgång till liksom interventioner både i hemmet och skolan och fick dem verkligen att fungera bättre. Och sen när de kom upp i gymnasiet eller i vuxenåldern så kände de att det här är inte jag längre. Det stämmer inte in på mig. Varför ska jag gå omkring med den här diagnosen?
En annan grupp berättade att andra svårigheter de hade tolkades via en neuropsykiatrisk lins. Alltså att alla problem förklarades av deras ADHD eller autism.
Det fanns en grupp som tyckte att den verkligen hindrade dem i deras framtid att söka olika karriärvägar, till exempel att bli polis eller att bli militär eller jobba inom flygindustrin eller vad det nu kan ha tänkas varit, och kände att ja, men jag vill ju göra detta och sökte därför en förnyad bedömning.
Sen fanns det en grupp som aldrig någonsin hade känt sig hemma med diagnosen. De upplevde att man inte tagit hänsyn till deras tankar under utredningen. Eller så hade de alternativa förklaringar till varför de hade ett avvikande beteende. Kanske ett trauma hemma. Eller att deras föräldrar hade mycket att göra. Eller att de bara mognade sent som personer.
Men de kände aldrig att de bottnade i den här diagnosen eller beskrivningen av den, och tyckte inte att det var dem. De kände sig orättvist behandlade för att man framförallt hade lyssnat på föräldrar eller på lärare. Och vi har ju överhuvudtaget inte tagit hänsyn till om den här diagnosen var, innan den ställdes, var rätt eller fel. Eller ifall de här individernas förklaringar är korrekta, men i alla fall deras berättelser och det är deras sanningar.
Det här är som sagt preliminära och opublicerade resultat som bygger på intervjuer och undersökningar av 75 personer, men kan, enligt Sebastian Lundström, ändå ge en idé om hur personer resonerar när de inte längre vill ha sin NPF-diagnos. Kanske kan de också ge en bild av det samhälle eller den miljö som personen levde i när diagnosen sattes.
Det var också några av individerna som berättade det, att när de kom utanför liksom ett fyrkantigt sammanhang som de hade upplevt att grundskolan var, som de inte passade i, och när de till exempel kom in på gymnasiet och kunde plugga det de ville eller hitta sin egen flock av vänner och människor som de trivdes med, så tyckte de inte att de hade de här svårigheterna längre. Och likadant fanns det med beskrivningar för folk när de kom ut i arbetslivet och hittade ett arbete eller till exempel skaffade en partner eller kunde disponera sin tid på det sättet som passade dem, och att de hade ett sammanhang. Då upplevde de inte att diagnosen längre var funktionsnedsättande för dem.
Nu är det i alla fall ett antal personer som inte längre har sin diagnos. Behöver man ompröva i någon mån om det här är diagnosen man har livet ut, eller den här stabiliteten som du pratar om efter det här? Eller vad kan du säga?
Nej, men man kan väl säga att om diagnoserna används på det sättet som de är tänkta att göra, som en beskrivning av individer för att få hjälp inom en viss kontext som då ska vara under barn- och ungdomspsykiatrin och senare vuxenpsykiatrin, så behöver de väl inte omprövas om de bara används för det. Men när de används på sätt som de inte är tänkta för, vem som ska få pedagogiskt stöd, vilket arbete du ska söka dig till, så är det klart att man behöver ompröva dem. Men jag tänker också att kanske att sätta mindre fokus på diagnosen och mer fokus på vad som fungerar och vilken funktion de här individerna har skulle varit något mer klokt.
Jag tror att det kommer att bli fler då framöver som vill bli av med sin diagnos. Alltså, ännu fler, för de som blir av med den nu, de fick den kanske för 10 år sedan. Vad ser du framåt?
Nej, men jag tror verkligen att det kommer att bli så här. Tittar man på alla prognoser från Socialstyrelsen och får se hur många som kommer få en autism eller ADHD-diagnos, visar ju alla prognoser att det ökar. Det kommer inte minska i alla fall utifrån den data vi har tillgänglig. Och sätter du en diagnos på färre kriterier kommer stabiliteten vara betydligt lägre än vad den var tidigare och fler människor kommer vilja ompröva sina diagnoser eller göra en förnyad bedömning. Men det beror ju också på vilka hinder de här diagnoserna sätter för individer att förverkliga sig själv eller göra det de vill göra. Om det hindret tas bort så kommer vi nog inte se så många som vill bli av med dem, men det får vi se hur framtiden blir.
Stabiliteten som Sebastian Lundström nämner är alltså ett slags mått på hur ofta diagnosen ändras. En depression går till exempel ofta över och depression som diagnos är därför inte speciellt stabil. ADHD och autism har däremot alltid sett som mycket stabila diagnoser, diagnoser man har i princip hela livet, tills nu då alltså. Så hur ska man se på att de här diagnoserna är något man kan få och sen bli av med?
Det är så många som vill ha diagnos, men det är också en hel del som inte känner igen sig i diagnosen ju.
Charlotte Bergström är psykolog och har utrett personer för NPF-diagnoser i 15 år och berättade i seriens första program om hur diagnoserna blivit allt vanligare under den tiden. Idag gör hon bara någon enstaka sån här utredning i månaden och har funderat en hel del kring vad en diagnos egentligen är.
Diagnoserna bygger ju mycket på vad människor berättar och har man incitament att få en diagnos då kanske man liksom verkligen beskriver de här problemen man har på ett tydligt sätt. Vill man inte ha diagnosen för att den tjänar inte en i livet, tvärtom, den sätter upp hinder, då kan man ju ge en beskrivning som tiltar i den riktningen, i att man inte har så stora problem. Och då är man ju nere på den här, alltså då tänker jag att den här frågan inställer sig, är det här diagnoser som man kan liksom välja utifrån vad som passar smaken eller liksom vad man har för syfte och vad finns det då för tillförlitlighet och liksom säkerhet i grunden om det är så pass flyktigt. Men det kanske är mer än för de patienter som är i det här och behöver den här diagnosen så kan den ju ge väldigt stor hjälp. Och sen kanske det är en mindre andel som faktiskt upplever det som en begränsning. Och då är det ju bra att de kan få ta bort den. Så jag vill liksom inte, på individnivå så kanske inte det här har spelar så stor roll. Men för beslutsfattare inom vården och de som skriver riktlinjer och så borde det vara en viktig fråga. Också för att man ska tro på vad det är vi håller på med. Liksom. Att det ska finnas någon substans.
Ja, precis. För det som du beskriver, det känns ju inte alls som vi är vana vid att tänka på den här typen av vetenskap och vård. Att man kan få, det är ingen som kan få välja
diabetes
eller inte. Nej, men precis, exakt. Du var inne på det. Men vad gör det här med diagnosen kanske i förlängningen och samhället och hur vi ska förhålla oss till de här?
Ja, det riskerar ju att urholka diagnosens värde rent konkret. Så. Det handlar ju om samhällets gemensamma resurser och det ska ju finnas en... Det ska ju finnas en grindvakt som är då den legitimerade personalen som förhåller sig till de här kriterierna. Men vi är ju där vi är någonstans i att vi gör så gott vi kan. Jag tror vi får acceptera att det finns en osäkerhet och att det här är lite rörlig materia. Men då är det också bra om folk förstår att det är så det är. Så man inte tror att... Ibland kan man höra någon säga att min förra psykolog gjorde ett test och han eller hon sa att nej, men du... du har inte ADHD för du saknar det här kriteriet liksom. Och sen, så jag har inte ADHD. Nej, men det behöver ju inte vara så, utan liksom, ja, att man förstår att det här handlar om bedömningar, att saker och ting kan förändras. Det är inte, det är svårt att komma runt det där, för det finns ju inga hjärnröntgen eller blodprover, eller det finns ju vissa tester man kan göra, alltså psykologiska datoriserade uppmärksamhetstester och så, men tillförlitligheten för dem är ju inte jättebra, så att de säger inte heller liksom, de ger inte heller sanningen. Utan jag tror systemet är inte perfekt, men det är det bästa vi har, och det är viktigt att vi i branschen och kanske från politiken ger oss tydliga riktlinjer för hur vi ska tänka, och att vi får diskutera sinsemellan och möts. Så. Och inte hamnar i ställningskrig, vilket kan ju uppstå då, att man, det är så frustrerande att det här är så öppet, så att man vill gärna ta en position i detta och kanske tycka att hela systemet är korrupt och vi måste liksom styra upp det här väldigt mycket, och det är många som, alldeles för många som får komma för bedömningar och liksom utredningar, respektive i den andra ändan så finns det de som tycker att vi har inte kommit någonstans än. Vi har ju massor med människor där ute som går odiagnostiserade, och det är bara att fortsätta liksom och se alla som kämpar.
Både Charlotte Bergström och Sebastian Lundström tror att det kan bli fler som vill bli av med sin diagnos om det visar sig att den hindrar dem från att leva det liv de vill. Men en förnyad bedömning är än så länge inte något som erbjuds av den allmänna vården, och inte heller något alla vill göra. Så vad exakt kan det bli för problem för den som har en NPF-diagnos?
Ja, det här var 2019. Jag hade jobbat på SJ i 9 månader.
Emma berättar om när hon just slutat gymnasiet och hade ett av sina första riktiga jobb.
Redan innan jag började så visste jag att jag hade en ADHD-diagnos. Så när jag sökte in så la jag till det för att vara säker på att liksom, det var mycket på nyheterna så, om att det var tågförare som inte fick vara kvar för att de hade diagnos. Så jag ansökte och berättade om det, och det var inga problem, och började jobba, och ingen tog någonsin upp det. Tills en morgon när jag skulle börja jobba vid 6 på morgonen. Och kommer till kontoret och ska förbereda mig. Och de vill ta in mig i ett rum och sätta sig ner och berätta att jag får inte vara kvar för att jag har ADHD. Det var så tidigt på morgonen så jag var liksom knappt vaken själv. Och jag skulle ut och jobba också. Jag ställde inte så många fler frågor. Jag förstod att okej, this is it.
Du skrev ner lite grann över det här tillfället.
Mm.
Vill du bara kika på det?
Just det.
Så du gjorde en anteckning om ADHD-titeln. Vad står det sen?
Nej, men det här skrev ju dagen efter det skedde eller någonting. Då hade jag skrivit att jag fick beskedet av chefen att jag inte får vara kvar på grund av ADHD och en lag som heter TSD-drift. Jag sa, vem bestämmer detta? Och hon säger, Trafiksäkerhetsverket. Jag ska ha möte med någon av dem. Hon bokar in möte. Men det här mötet bokades aldrig in.
Det här var 13 oktober 2019, och det var då som din tågvärldskarriär var över.
Ja. Ja, precis. Så jag gick hem då och kom inte tillbaka.
Det här är 6 år sedan nu. Men Emma säger att det här fortfarande som molar i henne, och att hon fortfarande inte åker tåg.
Det är liksom ett kapitel av mitt liv som jag inte vill komma ihåg längre. Även fast jag älskade jobbet och trivdes jättebra, så har inte jag... Jag pratade aldrig med mina kollegor igen efter det heller, för jag vågade inte, för att jag skämdes så mycket.
Enligt den speciella lagstiftningen som råder kring tågtrafik, TSD-drift, så ska personer med exempelvis en ADHD-diagnos utredas för att man ska vara säker på att personen passar för tjänsten. Men diagnosen i sig ska inte utgöra skäl för att inte få jobba kvar. SJ vill inte kommentera just den här händelsen. Efter det som hände har Emma funderat en hel del på vad hon ska jobba med i framtiden.
Jag har ju aktivt valt att inte arbeta på kontor, och det kommer jag inte vilja göra under hela mitt liv. För att det kommer inte fungera för mig att befinna mig i en kontorsmiljö där det är såna här stränga rutiner på hur du behöver bete dig eller hur du ska se ut eller hur du ska föra dig. För jag tror inte jag kommer passa in i de sammanhangen. Så det är en rädsla som har kommit av diagnosen, att veta att jag kommer inte bli bemött på samma sätt som andra människor. För det kommer komma upp på något sätt. Eller att någon, det är mycket folk skämtar om sånt idag. Det är ju väldigt normaliserat att ha en ADHD-diagnos. Så man säger det till alla, men hon har ADHD. Ja, men alla. Men det är ju faktiskt så att jag har det. Och då känns det lite mer mot mig. För att jag förstår att okej, nu skämtar du om det här. Men du placerar också mig utanför den här gruppen just nu. Så på det sättet, ja, då har jag alltid valt yrken där jag kan vara fysiskt aktiv och röra på mig och få utlopp för min energi och få utlopp för tankar och idéer och allting som är positivt och som flödar och så. Men det gör ju också att kroppen tar stryk och jag känner att så kan jag inte fortsätta hela livet, men jag kan inte heller placera mig i ett fack där jag kommer behöva trycka ner mig själv, för att det kommer inte vara socialt accepterat att vara den man är.
Nu utbildar du dig till videoredigerare. Då kommer du ju eventuellt hamna på ett kontor. Vi var inne i det här rummet förut och det är verkligen så här, alla sitter vid en dataskärm liksom. Det kändes kontor.
Det är faktiskt jätteroligt att du tar upp det, för nu sitter jag ju och säger att jag kommer aldrig vara på kontor i hela mitt liv, och så väljer jag det här yrket. Jag kommer sitta och redigera framför en dator. Men där är det annorlunda, för att den typen av människor som är där har ju alla lite, alltså en stor kreativitet i sig, att saker ska komma ut och man pratar och man rör på sig, och det är en helt annan miljö att befinna sig i än om du sitter på ett ekonomikontor eller även om du sitter i liksom, kundservice. Det typen av klimat är så himla prestationsbaserat av att du ska klättra eller hur du ska, du jobbar med olika KPI-er. Ordet KPI kommer inte finnas på ett kontor där du ska grada eller jobba med redigering. Det är inte den typen av människor. De vill ha resultat i någonting roligt och fint att titta på. Det finns inga siffror som mäter det, utan det är en känsla.
Vad tänker du om diagnosen som sådan, alltså det här pappret liksom, efter det här? Alltså, har den kostat mer än någon smakat, eller har du haft stor nytta för den fast det här var inte så kul, just det här med SJ, eller vad tänker du om själva diagnosen som sån?
Nej, jag hade nog önskat att jag inte fick diagnosen, utan då hade jag kunnat valt att uttrycka mig på andra sätt och kanske säga att jag är energisk av mig, jag är en glad och god tjej som tycker livet är härligt, utan att det ska bli negativt laddat genom att säga att ja, men det här beror på ADHD. Sen vet jag inte riktigt vem jag skulle vara utan diagnosen heller, såklart. Men jag fick den så pass sent att det påverkade ju. När du går i gymnasiet och får den diagnosen, då har du redan klarat av hela skolan på ett eller annat sätt. Så jag har ju varit fungerande, även om det har varit väldigt, väldigt tufft att gå i skolan. Jag har gjort bra ifrån mig i skolan, men jag har inte kunnat vara i skolan ordentligt. Jag hade behövt diagnosen tidigare. Men å andra sidan så skapar den ju mycket problem. Och den hade säkert skapat problem även i skolan om jag hade fått den tidigare. Men definitivt i arbetslivet. Människor börjar tilltala dig och bete sig på ett sätt direkt efter att de får reda på det, som jag absolut inte tror att de hade gjort annars. Så det behöver inte vara att det är någonting konkret som händer, utan det kan bara vara känslan av hur det är att vara med de andra kollegorna som gör att det blir ett problem för en själv. Man börjar ifrågasätta sin egen begåvning eller vad man kan eller vad man klarar av.
Debatten om NPF-diagnoser har blivit polariserad, och precis som Charlotte Bergström sa tidigare så verkar många känna sig tvingade att hitta en bestämd uppfattning. Det är en pendel som hela tiden svänger från 1900-talets institutioner för personer som inte fungerade i samhället till reformerna som istället skulle förändra samhället till att bli mer inkluderande. Tillbaka till idéerna nu om att inkluderingen gått för långt. Vi människor går omkring här med hjärnor som i princip ser likadana ut nu som för 10 000 år sedan. Men samhället runt oss och kraven på oss förändras hela tiden. Så vart är vi på väg nu med de här diagnoserna som är lika mycket en politisk angelägenhet som en post i vår vårdjournal?
Jo, men absolut. Det är ju diagnoserna på allas läppar och kanske att de utmanar på ett sätt.
Anki Sandberg har varit ordförande för Attention, ett förbund som jobbar för personer med MPF-diagnoser, sedan början av 00-talet och tills alldeles nyss.
Jag tror att man kanske med utgångspunkt just i arbetslivet kommer att leta lite mer efter funktionsförmågor. Liksom, vad är det egentligen som gör att det är lätt eller svårt för dig att utföra ett arbete? Jag menar, arbetslivet är så brett. Ska du köra buss? Ska du köra tåg? Ska du forska? Ska du vara lärare? Ska du vara, liksom, det finns ju tusen miljoner yrken. Och att man tänker mera proaktivt. Vad passar en viss individ? Vad kan man trivas och utvecklas? Och just när det gäller autismgruppen så tycker jag att man ofta har pratat alldeles för negativt om specialintressen. I själva verket är det ju mycket den vägen som man kanske får ett jobb som man liksom njuter av och passar för. Alltså labbpersonal, liksom, forskare, liksom specialister eller översättare. Liksom. Det finns ju många yrken som liksom passar den som har ett specialintresse och kan utvecklas till en karriär. Så när det gäller arbetslivet är jag mer optimistisk. Och det kanske också blir så att även om du har en misslyckad skolgång så kan du ju inte sitta arbetslös i 50 år som jag pekar på. Utan man måste hitta vägar in i arbetslivet även för den gruppen. Om det nu är 20% av eleverna så kan vi ju inte ha så många människor som aldrig träder in i arbetslivet. Så där tror jag kanske att det kommer att hända saker därför att det är lönsamt, det är logiskt, det är bra. Liksom. Skolan är ju en större utmaning för att det krävs liksom ett nytänkande och metodutveckling för att få det här att liksom, det här är inte liksom avvikelser i det mindre formatet. Det här är så pass många elever så att vi måste hitta ett sätt att jobba med det här.
Jag tror att samhället kommer kunna bli svårare eller enklare för den med en MPF-diagnos?
Det vet jag faktiskt inte. Vi har ju ett mer pluralistiskt samhälle och liksom lösa grupper som man kan gå in och ut i. Man kan liksom, individen har ganska stor frihet ändå att leta sig fram till saker och ting. Så om man får vara optimistisk så får man ju hoppas att det leder till att fler hittar sin plats i tillvaron helt enkelt. Om man är optimistisk så måste man tänka att det finns en bra plats för alla. Det gäller bara att hitta den.
Ett förslag som Anki Sandberg och Attention har är att diagnoserna inte ska vara lika mycket allt eller inget som de är idag, utan en slags stegvis utredning.
Att man gör en mindre omfattande utredning och sätter in insatser och ser, kommer det här nu att fungera eller behöver vi gå vidare? Liksom att en slags stegvis vård är helt rimlig också. Det är inte allt eller inget.
Hallå?
Ja, hör du mig?
Nu hör jag dig.
Ja, vad fint. Jag hör dig också.
Jag har ringt Gunilla Granholm, specialistpsykolog på BUP i Skåne och dessutom ordförande för den nationella arbetsgrupp för ADHD och autism på Nationellt system för kunskapsstyrning, ett samarbete mellan Sveriges 21 regioner.
Det är ett sätt egentligen att samarbeta för att se till att den vård och det stöd och den omsorg som vi ger i olika verksamheter, att det är liksom kunskapen som väger tyngst där.
Just nu håller gruppen på att ta fram ett vård- och insatsprogram för autism. Och de har sedan tidigare tagit fram ett sådant program för ADHD. Poängen med de här programmen är att samla ihop kunskap som annars finns utspridd på en mängd olika verksamheter och platser. På så sätt får exempelvis skolan och vården en gemensam bild av diagnoserna och behoven personer med diagnoserna kan ha.
Att vi har samlat det på det här sättet betyder att personal i förskola, skola, i hela hälso- och sjukvård och i socialtjänsten kan utgå från samma kunskap eller samma kunskapsbas. Och man kan också lätt få inblick i det stöd som ges av andra så att man lättare kan liksom anpassa sitt eget stöd utifrån det som andra gör. Det ger också förutsättningar för att samverka på ett enklare sätt när det behövs. Och vi vet att just det brister många gånger, samverkan.
Gunilla Granholm säger en sak som jag hört från väldigt många andra under arbetet med de här programmen. Kan man skapa en skola och ett klassrum, eller kanske till och med ett samhälle i allmänhet, som funkar för personer med NPF-diagnoser, då är det förmodligen något som gör livet bättre även för personer utan en sån diagnos.
Vi kan nog anta att i varje klass kommer det finnas ett antal elever som har de här svårigheterna, och då kan vi redan utgå från det och utforma klassrumsmiljön eller rastmiljön eller övergångar och så på ett sätt som är gynnsamt för alla elever egentligen, och särskilt för de som har lite större svårigheter eller utmaningar. Det är det som man kallar universella insatser, sånt där som alltid finns på plats.
Universella insatser behöver vare sig vara dyrt eller krångligt, enligt Gunilla Granholm. Det kan vara att man skapar en tydlig struktur för dagen, att man förbereder saker som bryter mot det vanliga, eller att man ser till att elever har någonstans att vara på rasten. Gunilla påpekar också något annat som flera i den här serien redan har sagt. En diagnos har ibland blivit ett krav för att få hjälp, även inom skolan, där den egentligen inte alls ska behövas.
Och det här har ju lett till att insatser och stöd har fördröjts i väntan på den här diagnosen, och att problemen också har hunnit växa sig större. Och det här är någonting som vi också trycker på i vårt insatsprogrammet och visar hur vi behöver utveckla liksom mer ändamålsenliga sätt att möta de här behoven. Hur kan man kartlägga i tidigt skede? Vilket stöd kan man ge direkt och så vidare?
Kan det också göra att färre skulle känna att de behöver en ADHD-diagnos till exempel?
Ja, det skulle man ju kunna tänka sig. Om man inte längre behöver en diagnos för att få hjälp, utan man får den hjälpen direkt så att säga, då kommer ju förmodligen behovet av en diagnos att minska. Och vi kommer också kunna se att kommer man in i ett tidigare skede så behöver det ju, alltså då kan man förebygga en hel del av de problem som vi har sett uppstår när man får vänta för länge på hjälp och stöd.
Mm.
Det här blir ett mer liksom differentierat, vi pratar om stegvisa insatser, att kommer vi in i tidigt skede, då ser vi vilka klarar sig bra med det här stödet som vi ger här på liksom basnivån, eller man ska säga. Vilka behöver ytterligare stöd? Man följer ju upp insatser och ser hur det går.
Mm.
Ibland kan man se direkt här är en person som har stora behov, då måste de direkt få tillgång till de mest specialiserade insatserna.
Även Gunilla Granholm ser vissa problem med debatten som råder just nu. I varje fall om den skulle bli än mer polariserad.
Ja, jag tycker att det är ett problem om det för med sig att fokus flyttas från det här viktiga arbetet som vi behöver göra nu, och om det blir en alltför onyanserad diskussion. Ett liksom ensidigt fokus på antalet diagnoser kan ju leda till en alltför förenklad bild av de problem som människor söker hjälp för och vad vi behöver göra för att möta de här behoven.
Mm.
Ytterst kan det ju innebära att personer som hade behövt andra förklaringar och annan hjälp istället för en ADHD-diagnos, och att de som hade behövt en ADHD-diagnos och behandling för ADHD inte får det. Så det är ju alltid en risk om man blir för enögd oavsett vilka glasögon man har på sig. Och det mesta talar för idag att vi har både en överdiagnostisering och en underdiagnostisering samtidigt.
Mm.
Det vill säga att de som har de största behoven eller vissa subgrupper har man sett i alldeles för liten utsträckning få tillgång till vården. Och så har vi de som är mer resursstarka som verkar vara överrepresenterade bland de som får vård för ADHD.
Om vi då tar oss tillbaka till arbetslivet så är det här en fråga där det händer saker. Försvarsmakten har delvis ändrat sin inställning till personer med NPF-diagnoser, och sedan 2021 har det varit möjligt att bli polis med en ADHD-diagnos. Trots det ångrar inte Johanna Olofsson att hon blev av med sin.
För mig var det väl ändå lite viktigt att veta. Alltså för mig själv också. Och sen så vill jag ju absolut bli polis. Det vill jag fortfarande. Nu har jag svajat lite åt andra håll också. Men det vill jag fortfarande. Och i min hjärna blir det ändå lättare. Och jag vet vad jag behöver för resurser när jag väl går i skolan. Om jag vet om jag har en ADHD-diagnos eller inte.
Det är lättare att på något sätt veta vem du är lite grann, låter det som. Eller att du vill liksom så här göra klart det på något sätt, eller?
Ja, ja. Det är precis det jag menar faktiskt.
Tror du att du kommer bli polis?
Kanske. Men nu, har jag, precis nu är jag lite mer inne på det här med att resa. Och om jag kanske pluggar om ett år, jag har ingen aning. Alltså jag svänger så fort i vad jag vill göra nu så att jag har faktiskt ingen aning. Jag har någon kompis som är klar polis och någon kompis som precis har börjat och någon kompis som har gått en liten stund och det verkar jättekul. Men jag är väldigt osäker på vad jag vill göra alltså resten av livet. Så jag måste nog tänka lite till och vänta lite till.
Det här programmet, den sista delen av tre, är slut. Serien är gjord av produktionsbolaget SMT. Producent är Erik Lakvist. Jag heter Lasse Edfast. Tack för att du har lyssnat.